Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Veckans avsnitt av MMA-podden sponsras av Diego Cat AB och Sebbes Djurfakta. Här kommer djurfakta, djurfakta, ha, nu lär vi oss om djuren. Så ja, välkomna tillbaka till Sebbes Djurfakta. Vi är glada att få vår nya sponsor Diego Cat AB. Om ni vill vara en katt så kan ni ta lärdel av honom, han sover väldigt duktigt just nu. Men till det där nya introt som hippade och hoppade och svängde och skuttade, finns det ett bättre, mer passande djur på tal om hopp och skuttande än, inte kängurun, men de alpina jätterna. Ni har säkert sett bilder på dem, de har fantastisk balans, de har förmodligen den bästa balansen av alla djur på planeten. De kan stå på nästan helt vertikala ytor. Och det gör de för att, som sagt, en otroligt bra naturlig balans. Men också för att de har nästan som små gummi- eller svampaktiga dynor under deras fötter som är väldigt bra för att fästa sig. Och den lilla hemliga ingrediensen som gör så att de har ännu bättre balans på svåra ytor är att de har små hår mellan deras tår. Som gör det lite enklare. Och hur bra är de då på att hoppa och skutta? Ja, vad sägs om att de från stilla position kan hoppa ungefär 2 meter högt och 4 meter långt. Och det är utan att ha en springande start. Det är från startposition liksom. Så det finns väldigt, väldigt få djur som kan hoppa så väl, eller hoppa så bra och göra det så långt och på så farliga ytor som alpina jätterna. Och på tal om farligheter, när det är parningssäsong och de börjar kriga om damerna så blir det väldigt ofta väldigt dödligt. Det är inte så att de spetsar varandra med deras horn, men nej, eftersom de slåss på väldigt, väldigt farliga ytor händer det ibland att en av dem slängs ner för ett stup för att falla till en väldigt splattrande död nere på marken. Så det är ett hårt liv när man är en alpin get, men man har åtminstone fötterna under sig. Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world.
Välkomna till MMA-podden. Där hade ni veckans djurfakta. Alla er lyssnare, ståpäls. Nu har ni lite ny information om de alpina jätterna. Jag trodde först att det sa alpina jättar, så jag ville skratta lite mig själv. Men okej, alpina jätter. Så här, Paul Elvajär i vanlig ordning, Sebastian Mellan Martinez. Jag kör utomhuspodd idag. Jag är lite på resande fot, så det är en annan mick. Och jag sitter i utomhusmiljö, så ifall ni hör djurläten och djurljud, ja, då är det för att en av oss sitter ute mitt i naturen och tittar på djuren. Och det är tack vare Sebastian Martinez djurfakta. Då blir det så. Man söker sig utåt.
Hörru, hur var din midsommar? Kunde inte vara mer passande. Kunde inte vara mer passande än att någon av oss ska vara ute i naturen, så det är helt rätt. Midsommar var väldigt, väldigt mysigt. Som jag tror jag sa i förra podden så var min mamma på besök. Så vi körde ett litet firande här nere på gården bara. Massa god mat. Min före detta roomie gjorde den godaste auberginesillen jag någonsin ätit i mitt liv. Och det blev en och annan pilsner, kan jag säga. Det blev en och annan pilsner, så man mådde väl lite grann som en alpin get som hade kastats till sin död dagen efter.
Ja, shit. Låter ju inte illa det där alltså.
Det var väldigt nice, vi hade jättekul.
Ja, nej men skönt. Själv befinner jag mig eller ute på västkusten, även så kallade bästkusten. Så jag har spenderat...
West side!
Ja, så jag har fått spendera några dagar här. Njutit av lite både sol och regn, badat, sett en massa brännmaneter, vilket gjorde att ingen typ vågade bada där för att det var så sjukt många. Fiskat lite krabber och bara haft det riktigt, riktigt bra. Så får koppla av en stund. Det var nästan så att jag till och med glömde bort att det var podd idag. För jag fick för mig igår att det var lördag. Sen sent på kvällen bara, nej, det är ju söndag. Och då är det semester. När man tappar dagar på det sättet, då är det verkligen semester. Men så det är jätteskönt. Så till er lyssnare, jag hoppas att ni får en möjlighet att pausa lite. Men man pausar aldrig från MMA-podden, utan det kan man aldrig få för mycket av. Utan man vill bara ha mer och mer hela tiden.
Så. Det är som crack.
Exakt. Exakt. Men nu ska vi hoppa på galan direkt.
Ja, vi hoppar som en jet.
Exakt, nu kommer vi, alpina jätterna. Vi hade Mathias Gamrot mot Armand Tsarukyan. De stod för huvudmatchen på UFC on ESPN nummer 38. Vi förväntade oss en fantastisk match. Vi fick en fantastisk match. Men det är också en sån match som kommer att klyva tittarna lite på mitten. Att man kommer tycka att jag tycker nog ändå att den tredje ronden gick åt det här hållet. Och ens närmsta vän säger nog, ja, fast jag tycker nog ändå att den gick åt andra hållet. Så det här blir ju väldigt intressant att diskutera. Så jag kommer att börja. Matchen i sig är riktigt, riktigt bra. Jag tycker Armand Tsarukyan började superbra. Diskussionen kommer ju såklart ligga på hur såg vi egentligen den tredje ronden. Jag tror att det är den som kommer att klyva folk. Jag tyckte att båda levererade riktigt bra. Armand Tsarukyans sparkar var ju riktigt obehagliga. Och hade det här nu varit en traditionell trerondare utan tvekan så hade Armand vunnit. Man kunde se på han att det var första gången han var en femrondare. Gav allt från start och fick väl nog lite kompromissa med sin kondition framåt slutet att inte jobba för hårt för att orka mer i sista. Och det där är ju den där utmaningen som kommer första gången man går en femrondare och verkligen får gå alla fem ronder också. Man vet inte. Man kan sparras i fem ronder, men att vara inne i ett riktigt slagsmål i fem ronder, det är en helt annan femma. Men jag måste nog ändå säga att när domslutet ropades upp så var jag ändå på linjen att jag tyckte att det var Tsarukyans match. Jag vart förvånad men inte helt förvånad över att det var Gamrot som vann. Men ändå, jag står nog ändå lite på att det var Armand som skulle tagit hem den. Vad tänkte du?
Ja, jag var också lite på den linjen att jag... Alltså det var ju jämnt, det kan man inte neka på något sätt. Jag tyckte också att Armand hade gjort nog efter fem ronder för att vinna minst tre ronder. Jag tycker helt ärligt det finns ett argument för att han vinner de fyra första. Men det var så pass jämnt att det var ju absolut inget rån för att jag kan se argumentet för Gamrot verkligen. Det är bara att det blir lite grann som att det känns som att kriterierna inte alltid följs på samma sätt. För att nu känns det som att brottning och position prioriterades mer än skada i poängsättningen. Och då blev det liksom, okej, visst vi kan göra det, men när det var Holly och Holm, Ketlen Vieira, då var det ju bara skada som var det viktigaste. Och då måste jag ju fråga mig, alltså, eller domarna eller kommissionen, eller jag vet inte vem jag frågar egentligen, men om skada är det allra viktigaste, hur vinner inte Tsarukyan den fjärde ronden på att han faktiskt sänker sin motståndare och vinner ronden ganska mycket fram tills typ sista minuten? Sådana här matcher kommer alltid vara svåra för att det är väldigt jämnt matchat. Båda två väldigt hög teknisknivå. Båda två kunde typ kontra nästan allting. Men jag kände också Armand, men samtidigt på något sätt känns det nästan rättvist. För han är bara 25. Gamrot är ändå typ 31. Om han ska ha en chans mot titeln så är detta hans chans. Han hade nog inte klarat av en förlust på samma sätt. Medan Tsarukyan, jag är 100% övertygad om att vi kommer att se han i en titelmatch i UFC inom 3 år. Oavsett, liksom, och det var jag säker på, oavsett hur den här matchen skulle sluta. Att han kommer fighta som en titel. Vare sig det blir förr eller senare så kommer det hända. Men jag kan förstå fansen som är lite irriterade, kluvna, som frågar liksom, okej, men hallå, är det position och brottning som är så viktigt? Gjorde Gamrot verkligen så mycket på marken? Liksom, vi kommer nog aldrig riktigt komma ifrån diskussionen och hur man poängsätter en match just på grund av såna här matcher där man verkligen kan föra ett legitimt argument för båda sidorna.
Ja, alltså jag håller med. Jag tyckte att Sarokan var verkligen så skada. Det var det jag tyckte. Alltså Gamrot fick ju kämpa för nedtagningar. Hade extremt svårt att få dem. Fin rörlighet från Sarokan. Jag vet inte hur många gånger han hade liksom benet högre än sitt huvud, men ändå inte föll ner på backen. Riktigt, riktigt snyggt. Såg väl rätt förtvivlad ut med rätta också när matchen väl var över. Alltså jag vet, det är svårt. Jag satt nästan lite för tryckt i tron om att han vinner, så när jag hörde delat så tänkte jag, oh, okej.
Okay. Ja, men det ändå... var inte delat.
Det var
unanimous.
Ja, det var det var.
Det var det jag tyckte det var, för att det kändes som en match som borde ha varit delat domslut till och med. Det känns som en sån match, men nej, det var unanimous. Jag har faktiskt poängkortet framför mig och alla domarna dömde exakt likadant. De två första ronderna för Sarjukian och de tre sista för Gamrot. Mm. Varenda domare. Saldi Amado, Chris Lee, Ron McCarthy, alla erfarna.
Det är jättekonstigt. Verkligen jättekonstigt alltså. Men ja, det är typ så här match som man, okej, man får typ se den igen och titta. Men jag vet inte, jag tror att ibland så blir man också kanske lite överrumplad när det går på ett visst sätt under de första ronderna, så kan man bli så präglad av att det går, man tycker då att det går bättre för Sarokan eller vad det nu är. Men jag har inte heller kanske läst, det kanske bara att jag inte har varit lika mycket online, så jag kanske har missat det. Men har du sett om folk skriker rån över den här matchen? Ja. Det är så.
Ja, speciellt om du är från Armenien, då skriker du definitivt rån. Men alltså detta, man kan inte säga rån åt något håll i den här matchen igen. Alltså vi körde ju Armans hype-tåg, men jag tror varken du eller jag kan säga rån egentligen. Men det blir det här typ, man ifrågasätter kriterierna, man ifrågasätter hur konsekventa poängdomarna är med vissa saker. Jag tycker det är konstigt, alltså, för att om alla poängdomarna dömde exakt likadant, då känns det som att okej, då utgår de ju från en enhetlig, alltså de är enhetliga i hur de poängsätter. Men det känns inte som att det är konsekvent mellan matcher. Det känns som att i olika matcher så är det typ, ja, men då är det bara skada som spelar roll. Och sen i andra matcher, ja, men ändå brottning av position även om du inte liksom får en jättetight submission-försök från det. Det snarare är det som jag tycker är lite frustrerande, för jag kan köpa argumentet, men jag måste veta vilket argument det är.
Nej, det är svårt. Det där är riktigt svårt, och då landar vi det där igen att ja, men det är en bedömningssport. Hur bedömer man? Ja, men det blir åskådarens ögon och alltså, det är ju don't leave it in the hands of the judges. Men jag tycker ändå att, alltså, som du säger själv, det var knockdown. Var det fjärde det var knockdown från Arman? Det borde ändå väga tungt. Men jag tror också att det här är en sån här vinst som kommer göra Arman, förlust menar jag, det är en sån här förlust som kommer göra Arman ännu bättre bara. Jag tror att det här kommer ge honom mer eld och mer glöd när han väl tränar då. Så jag tror att vi kommer att få se en kämpe där helt enkelt, som kommer att kriga på inför nästa match. Så som vissa fighters brukar säga, det blir inte kul för den som får möta mig efter det här. Och jag tror nog lite att det kan bli så för den som får möta Arman efter den här förlusten. Att han kommer att köra på rejält. Men sen är det, jag vet inte, alltså, jag är fortfarande kritisk till de här femrondarna. Även om det var en bra fight så kan jag tycka det, jag vet inte. Det är knappt att jag vill ha fem ronder när det är titelmatcher. Det är få matcher för mig som lever upp till de här fem ronderna. Och jag tycker ändå att skrota det där femrondersystemet när det gäller huvudmatcher. Och det säger jag inte bara för att Arman hade vunnit. Men jag tycker nog ändå det, att liksom skippa de där fem ronderna. Låt det vara tre ronder bara, så får de gå ut och kriga. För jag tror också att Matthäus hade nog fightats på ett annat sätt då med. Jag tror att Matthäus, eftersom att han har varit i fem ronder tidigare, kanske var lite mer kalkylerad i det här. Ja, men spar på energin och bränn inte ut krutet tidigt. Nu säger jag inte att det var det Arman gjorde, men nu vet han. Det blir ju den där, du vet inte förrän du har varit där i fem ronder. Och nu har han det och ja, vi får väl helt enkelt se vad som händer härnäst. Har du någon motståndare till Gamrot som du skulle vilja se han mot?
Ja, alltså jag tycker, för det första vill jag bara säga också att ja, jag håller med om att detta är definitivt en upplevelse som Sarjukan kommer lära sig väldigt, väldigt mycket av. Jag tror definitivt att han kommer bli en bättre, starkare fighter efter detta. Han har nog lärt sig lite, jag tror när det gäller vissa saker med hans kondition så har det typ exposats lite grann. Mm. Att han är definitivt mycket bättre de två första ronderna. Sen jag tyckte detta är... Jag var så glad att vi fick 5 ronder teknisk action i 3 ronder. Jag tyckte detta, jag var så glad att det var 5 rondare. Men hur som helst, jag tycker att det finns en match som är på gång, eller som vi väntar oss, där jag känner att man matchar ihop de här 4 fightersarna. Vi kommer se Battle of Rafaels när Rafael dos Anjos möter Rafael Fiziev. Jag vill gärna se Gamrot mot vinnaren. Och så vill jag se Sarjukan mot förloraren. Mm. Jag tycker det rankningsmässigt är det fullt logiskt. Det är lite trögt där. För att man har ju liksom Ferguson och Conor McGregor inklämda på 8:e och 9:e plats. Och de kommer bara gå... Alltså vet, de kommer inte gå match mot någon Sarjukan. De kommer gå match mot ett etablerat namn. Som kanske inte ens är rankat. Liksom. Så kanske inte ens är logiskt eller rättvist. Men UFC är inte rättvist. Så jag tycker att när man tittar då över, alltså runt omkring, då har man på 7:e plats dos Anjos, 10:e plats Fiziev. Det känns mest logiskt för mig att para ihop dem på det sättet.
Mm. Internet gjorde att jag hörde inte de personerna du sa. Lyssnarna har hört, men det kapade lite för mig, så du kan bara säga dem till mig så jag inte missar helt här. Vilka sa du?
Dos Anjos och Fiziev.
Ah, okej. Okay. Yes. Ja, ah, jättebra. Väldigt, väldigt bra, för de går ju otroligt snart och det är en sjukt intressant match. Och det där ja. Är ju, alltså shit, Fiziev, jag tror ju att Fiziev vinner, så det hade ju varit galet att se. Alltså jag vill ju se Fiziev mot Sarjukan, för de har inte mött, nej, Fiziev mot Sarjukan nej. Hade ju också varit sjukt. Alltså han kan ju möta båda de två, så hade det varit jättekul. Så vilket, yeah. vilket möte den blir, det blir väldigt spännande. Och Dos Anjos hänger ju lite på sista versen för att kunna få en möjlighet till titeln till. Så ja, bra, väldigt bra, och de är nära också i tid eftersom att de fightas ju väldigt snart, så är det ju perfekt matchning att kunna göra då. Mm. Intressant.
Då ja, vi är verkligen, alltså, det är nästan som att matchmakingen gör sig själv. Det är bara vinnare, vinnare, förlorare. Eller som du säger, helt ärligt, att säga att Fiziev vinner, att sätta han mot Sarjukan som kommer från en förlust, känns ändå okej på något sätt. Ja. Jag hade föredragit mot Gamrot, men liksom hur man än parar ihop dem så tycker jag det funkar.
Ja, 100%. Jag kan säga så här, en match på det här kortet som när den väl började utspela sig så insåg jag att det här var nog den matchen jag såg fram emot mest av allt på det här kortet. Även fast jag tyckte att Sarjukan och Gamrot var sjukt spännande, så insåg jag att jag hade ett mycket större förstoringsglas när jag kollade på Shavkat Rakhmonov mot Neil Magny. Alltså... jag blir bara mer och mer imponerad av Shavkat, och då var jag redan extremt imponerad av honom innan. Men, och det är svårt att inte jämföra honom med Khamzat när man sitter och kollar på den här matchen. Men det jag tycker är så häftigt med Shavkat, det är han är så icke-stressad där inne. Och då menar jag inte det ur en aspekt att han bara är lugn, utan jag menar att han är så icke-stressad att hitta avslutet. Han, precis som jag själv sa om förstoringsglaset, han är själv där för att hitta de här små ledtrådarna. Han är nästan som en Sherlock Holmes där inne som håller på och inspekterar och letar och sen bara dank. När han väl börjar upptäcka de här små luckorna så exponerar han dem så otroligt snyggt. Jag är ruskigt imponerad av Shavkat, och han kommer att vara ett otroligt problem för många där uppe. Nu kommer han väl, Neil Magny var 10 eller var han 11? Var 10
va? Tror jag. Mm.
Han kommer ju ta den platsen. Ja. Han kallade ut Steven Thompson, jättebra utkallning, ett namn, en framtida legendar av sporten, och samtidigt någon som förmodligen är lite på väg bort ifrån rankingen. Så supersmart, jättesmart, och det hade varit en intressant match också, för att Steven Thompson måste man verkligen lösa gåtan med, och det är inte jättemånga som har gjort det, men även han kan ha blivit lite exponerad nu med tanke på Gilbert Burns matchen.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag vill lämna över ordet till dig. Vad tyckte du själv om Shavkat och Magni?
Helt fantastiskt match. Jag tappar också lite sändning, lite sporadiskt här och där, men jag hänger med på det mesta. Men fantastisk match, jättebra test för Shavkat. Och jag säger det just för att Magni gjorde så mycket rätt egentligen. Han var väldigt, väldigt bra defensivt. Alltså både vad gäller defensiv grappling men även defensiv striking på marken. Liksom. Han var väldigt bra på att täcka, rulla med slag, liksom försöka minimera skadan så mycket som möjligt. Han försökte kontra med mycket saker från botten, väldigt bra sådär upkicks och sådana grejer. Jag tyckte Magni gjorde så mycket rätt. Han visade varför han är på 10:e plats rankad i en väldigt talangrik division, varför han är så pass respekterad och fruktad veteran. Men Shavkat var ändå typ steget längre i varenda omställning, varenda position. Så var Shavkat steget före, kändes det som. Och det var liksom, när man säger att folk stylar på en annan fighter så brukar man tänka, åh, den ena är halvnockad och mot buren och den andra bara dansar. Detta var ett annat sorts stylande. Detta var ett stylande där det var liksom teknisk briljans stylande. Att han hela tiden hade ett svar på varenda grej som Magni försökte. Och om ni kollar om den här andra ronden, alltså ungefär, det känns som att halva ronden så vill Shavkat redan där ha giljotinen. Men han håller på, han döljer den med andra saker, han håller sig aktiv så att Magni ska glömma bort det lite grann. Jag är så sjukt imponerad av Shavkat. Det kändes knappt som hans svåraste match. Jag vill minnas att han hade lite tuffare stunder mot Michel Prazeres. Liksom. Kanske till och med mot Cowboy Oliveira. Jag måste nästan kolla om det. Men han kändes ju stort sett ohotad. Och att vara i stort sett helt ohotad mot en fighter som Neil Magny, som inte får den respekten och creden han förtjänar egentligen. Och han kommer ju tyvärr hamna i skuggan efter denna matchen också. Men detta var definitivt en talande prestation. Vi kommer se Shavkat i en titelmatch relativt snart. Frågan är bara, det är ju lite trögt i toppen med liksom vi vet att Khamzat väntar och sen så ska ju Leon Edwards och Usman mötas och göra upp sådär. Jag gillade dock inte riktigt Wonderboy call-outen om jag ska vara helt ärlig.
Nej.
Jag är inte så intresserad för att jag känner att när vi såg Gilbert Burns exponera Wonderboy. Och jag ser inte hur Shavkat gör någonting annat än samma sak. Det liksom, jag känner att på något sätt, man vet redan lite grann hur det där går. Jag tycker det faktiskt en bättre utmaning finns. Två placeringar nedåt i rankningen. En match som påminner om Sarjukian mot Gamrot i att det är två unga, hungriga killar på väg upp. Vad sägs om två obesegrade fighters? Sean Brady, Shavkat Rakhmonov möts i ett main event. Vinnaren får typ en top 5 fighter liksom. Typ en Gilbert Burns, någonting sånt. Jag tycker det är mycket mer intressant än att se stackars 40-åriga Wonderboy bli utbankad mot canvasen. Jag är mer intresserad av hur klarar sig Shavkat mot en specialist på marken. Hur gör han om han bara måste hålla det stående? Hur klarar Brady sig, alltså kan hans brottning mäta sig med Shavkats? Om den matchen nu utspelar sig helt stående, vem har, alltså jag tycker det finns fler intressanta frågor att besvara med den matchningen faktiskt.
Ja, jätteintressant match. Jag är helt på den. Samtidigt när jag tittar på hur rankingen ser ut, om man nu går ut ett litet sådär businessperspektiv, så tänker jag, vore det inte grymt om Brady får vinna en till, Shavkat får vinna en till, och så börjar vi pressa upp de här obesegrade högre upp, så att när de är typ topp 5 så möts de där. Om du förstår lite hur jag tänker nu.
Ja, alltså,
även om jag håller med dig när du säger matchen är, ja, alltså den är sjukt, alltså det är ju en asbra match, det är ju super spännande. Samtidigt så skulle jag bara vilja skjuta upp den, typ att Brady får någon annan, jag vet inte, han kanske får Vincent Luke eller någonting, skulle han vinna mot honom. Men då blir det också så här, jag håller med Steven Thompson, så Shavkat tar den, precis det du sa, så det var som att ingenting var svårt i den här matchen, allting var rätt lättlöst för honom att styra upp. Alltså jag ser också det här oundvikliga mötet mellan honom och Shamsat, alltså, för de på något sätt så paras de ju ihop titt som tätt där, att de ska mötas, och det snackas ju mycket om de två, så det är ju den man sitter också och väntar på, att den ska komma. Men alltså det är lurigt, det är riktigt lurigt, och jag tror att vi har, ja, helt enkelt grymma matchningar att se fram emot. Det är väl egentligen det enda vi kan säga. Det kommer att bli riktigt spännande matcher där. Men alltså det, ja, återigen, för att vara lite tjatig, men det är svårt att inte imponeras av Shavkat. Alltså. Och nu börjar han lära sig engelska också. Han har börjat plugga lite engelska. Jag tyckte det var snyggt att han kunde komma med call-out själv och liksom komma med vissa kommentarer själv där. Det kommer nog göra mycket för honom. Och jag tror nu också att om folk inte hade Shavkat på radarn, så är det ju verkligen dags att ha det. Alltså. Och det jag tänkte mycket på också under den här matchen var att nu ser vi den här nya generationen som kommer in. Nu är han 27 förvisso, liksom, men ändå rätt ny i sporten, i alla fall i våra ögon, liksom UFC. Men att de är på en helt annan nivå. Det finns en helt ny nivå utav fighters, så jag tror att Shavkat och Shamsat kommer liksom vara de första av många. Jag tror att vi kommer se fler av den här typen som bara är sjukt specialiserade på MMA och verkligen har fått från grunden liksom tränat det här och är riktiga megatalanger i den här sporten. För vi får inte glömma ändå att även om de inte fightades från barns ben, så har många av dem liksom följt sporten och sett, tittat och sen när de väl börjar praktisera det själva, så har man så mycket i bakhuvudet och de bitarna behöver bara falla på plats. Men Shavkat Rakhmonov, som sagt, jag fastnade redan vid debuten och han återigen fortsätter bara att imponera jättemycket på mig.
Ja, faktiskt. Och jag menar, om man kollar på de sista som har, för att vi har ju snackat mycket om det här med att Magny är en jättebra måttstock. De senaste som besegrade honom, alltså den senaste var ju Michael Chiesa. Och Chiesa, topfighter, som nu tror jag visserligen han har blivit utlistad för att det finns en bättre version av Michael Chiesa och han heter Sean Brady. Men hur som helst, det var ju ändå någon form av typ skifte där i divisionen. Innan dess så får man ändå gå hela vägen tillbaka till 2018, och då var det Santiago Ponzinibbio. När Ponzinibbio såg ut att vara, wow, shit, man har underskattat den här killen. Han var ju utan tvekan i ett jättebra flow innan sin skada, Ponzinibbio. Innan dess var det Dos Anjos, när Dos Anjos såg ut att vara någon som skulle utmana om titeln i weltervikt. Så liksom, man får inte glömma att Magny, han förlorar verkligen bara mot dem som är riktigt heta och på väg upp på liksom ett enastående sätt. Så det betyder väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och problemet är nog att det är inte många, alltså om jag är Wonderboy, då undviker jag Shavkat Rakhmonov som pesten, för att det där är typ den sämsta möjliga matchningen jag kan ta. Men det är från ett marknadsperspektiv och allt det där är strålande call-out från Rakhmonov. Det är klart, alltså möta Wonderboy, det är ett stort namn, före detta titelutmanare med en stil som kanske passar dig också, det är ju helt rätt drag på det sättet. Och egentligen har du rätt att sätta de två obesegrade mot varandra är nog spännande lite längre fram, men jag vet inte, i en önskbar värld så kanske det funkar, men så som divisionen ser ut där, det är lite knakigt och man nästan måste skrota ihop matchningar. Vet jag inte om vi kommer förvänta jättelänge innan de möts, för att jag bara känner att Brady och Rachmanov, de är på en collision course liksom. De kommer mötas väldigt snart, känner jag.
Ja, och det kanske är mer spännande att sätta dem nu då det är someone so has got to go, för det är alltid en ruskigt spännande match när man gör dem där, även fast båda då skulle vara topp 10. Så det kan vara riskabelt att låta dem gå varsin match till, kanske bättre att göra nu. Ja. Spännande.
Det blir som John Jones mot Ryan Bader. Minns du när de båda, ja, det var typ de två lättungvikterna på väg, och okej, men vänta, vilken av dem ska förbli obesegrad och utmana om tid? Det känns som en sån match. Alltså jag kan nästan tycka att vinnaren mellan de två förtjänar en titelchans. Mm. För typ nästan alla andra har redan försökt. Okej, Khamzat måste ju såklart gå före i så fall. Men alltså, ja, det känns som att welterviktigt är lite mer spännande nu med typ Khamzat och Brady och Shavkat och även Michel Pereira till viss utsträckning, liksom, som visar sig ge divisionen en hel del spänning. Det är nästan som att Michel Pereira är nya Wonderboy, den här typ nya spexiga strikern liksom. Så jag tycker welterviktsdivisionen har fått ett välbehövt tillskott av ung talang liksom.
100%. Var det någon mer match för dig som du tycker stack ut på det här kortet?
Ja, det var det. Jag vill bara påpeka, visst hade jag rätt om den Tumix-matchen, det var en skräpmatch där jag hörde inte hemma. Vet du vad som är fucked up? Josh Parisian fick en prestationsbonus för den matchen.
Fick han?
För det avslut. Ja. Oj. Men Carlos Olberg fick inget.
Va?
Vad fan är det? Ja. Performance of a night bonus, Shavkat, Josh Parisian, Thiago Moises. Shavkat och Moises, det håller jag med om, det var jättesnygga submissions. Ey, Parisian, det där var alltså bar slagsmål teknik. Att han fick en bonus före Carlos Olberg, som var en av dem jag ville ta upp, är skandalös. Jag tyckte Olberg såg... denna matchen var det som att han levererade den hypen han kom in med. Ja. Jag tycker han inte riktigt levt upp till hypen på något sätt fram tills nu. Och kan det vara så att det bara tog lite tid för allting att klicka? Alltså, det kan jag definitivt tänka mig, för att det är så mycket liksom att göra nu i debut, att ha den pressen på dig, speciellt när Adesanya snackar upp dig så mycket, så måste du helt plötsligt leva upp till nästan omöjliga förväntningar. Han kanske börjar få ihop det nu, för att jag tyckte han såg rapp ut. Han liksom, när han väl skadade Nuchukwi så följde han upp med på ett taktiskt sätt. Han såg bra ut. Jag tyckte han såg väldigt bra ut, och intressant att se var han tar sig efter detta. Lättviktsdivisionen är ganska svag, för att vara helt ärlig. Det är den ju. Så helt ärligt, han behöver nog inte mer än en vinst till och se en rankad. Får han en till vinst efter det, så är han topp 10. Liksom det är så snabbt det kan gå.
Verkligen. Jag håller med. Jag tyckte att det var en jättesnygg prestation av Ullberger. Han var lugn, han var kalkylerande, han hittade luckan och då var det över. Det räckte med 1 minut och 15 sekunder, som var en TKO. Jag tycker det är jättekonstigt att han inte fick en bonus, men att Parisian fick det. Jag vet inte hur de tänkte. Det där är väldigt, väldigt konstigt. Jag har en fråga här. Rodolfo Vieira förlorade mot Chris Curtis. Vad kan vi säga om Rodolfo Vieira efter det här? BJJ-magiker som kommer in i UFC. Många höga förväntningar på han, men när han inte får nedtagningarna, då har han stora problem med sina motståndare. För Chris Curtis är ju inte heller en person som man tänker att åh, den här killen. Men Rodolfo Vieira kom ju in med ett sånt rykte runt sig, att den här killen. Men nu är det andra gången han åker på förlust. Han har gått 4 matcher i UFC. Han vann en, förlorade en, vann en, och så nu torskade han igen då. Och jag känner att det blir lite fel att strålkastaren ligger på Vieira här, men det är ju för att Vieira klev in med mycket hype och har väl ändå inte, han har inte levererat. Har man vunnit 2 och förlorat 2, ja, då har man ju inte riktigt levererat kanske. Vad är din tanke om Vieira?
Ja, jag tycker han är, jag tror nog vi kan ganska snabbt konstatera att detta hype-tåget har slutat rulla, helt enkelt. Han kom in med hype av bra anledning. Alltså man måste verkligen understryka liksom hur fina hans grappling-meriter är. Men det är inte alltid, alltså Marcus Kowal sa det för länge sedan liksom, att någonting som var väldigt bra, han bara typ Spelar ingen roll hur bra grappler du är, så fort du måste grapplas medan du käkar slag så kan du bli ett vit, alltså kan en svartbältare bli en vitbältare. Och ja, han är för enformig, helt enkelt. Så är det. Han är för enformig, hans kondis duger inte. Och man har sett det lite grann innan. Vissa av de här jiu-jitsu-killarna som kommer in väldigt, 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 typ Davi Hamors, ett jättebra exempel. Mm. Också någon med otroligt fina grappling-meriter som inledningsvis ser bra ut, men sen så är de helt enkelt inte allsidiga eller snabba nog. Liksom, typ. Det är en sak att vara liksom, typ, dynamisk med din grappling på marken, speciellt om du är en sån topptung grappler som liksom, allting du gör är på din motståndares bekostnad, så måste du bära din vikt. Men det är en annan grej när typ allting du gör är på din egen bekostnad, när du håller distansen, mäter det, käkar ett litet slag här och där. De där tunga armarna känns tyngre och varje jab liksom blir ett minus. Jag tycker han har blivit utlistad för att Curtis, ja, han vann båda matcherna. Han vann matchen mot klockan och vann matchen mot Vieira. Och vad som är lite sjukt är att nu är han faktiskt inne på en ganska fin vinstsvit. Han har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 raka matcher. Och åka rata vinster. 3 av dem i UFC. 2 av dem UFC-vinsterna via avslut. Den här killen ser faktiskt förvånansvärt bra ut. Jag tror vi båda två typ nästan underskattat honom, men nu med 3 raka vinster i UFC och över typ ändå hyfsat motstånd. Man får nog börja ge honom lite cred. Jag vet inte hur långt han kan gå, helt ärligt, i mellanvikt. Han är väl inte jätteung heller. Ja, han är 34. Jag tror vi kan förvänta oss roliga matcher från honom, helt enkelt. Han är liksom typ den lilla fighter som kunde, som överträffade förväntningarna. Jag tror inte det kommer göra honom till en Glover Teixeira-mästare. Men jag tror definitivt att vi kommer se några roliga matcher från honom. Och jag tror att Vieiras dagar i UFC är numrerade. Jag tror att han kanske får en chans till. Men jag blir helt ärligt inte förvånad om han blir klippt efter detta. För UFC brukar inte gilla fighters som typ blir så trötta. Och liksom, vi får inte glömma till Hodger Gracie. Han gick en match i UFC och blev kickad efter det för att han var för trött. Samma sak där. Så, och det är en av de sämsta matcherna ni kommer se liksom, i UFC på väldigt länge. Men samma sak där, jättebra grappler, men kondisen håller inte för 3 ronder om inte han låser ut någon. Vi har sett UFCs syn på det tidigare, så ja, jag tror inte Vieira blir långvarig.
Det är lite roligt här när jag tittar på Chris Curtis record. Så backar vi då till 11 juli 2019. Förlorar... Ja, precis, i några månader emellan där. Det var bara att dagarna var de samma. Det var lite roligt. Okej, han gick en match den 11 juli och 2 matcher den 11 oktober. Och han mötte Magomed Kirov i båda gångerna och torskade även mot Ray Cooper. Så man kan säga att Chris Curtis floppar i PFL, men gör succé i UFC. Det är lite komiskt, ja, att vända på det så. Snacka om att verkligen ha gjort en bra prestation, för han kommer ju då från 3 förluster på rad i PFL till att sen ha fightats i några helt obskyra MMA-organisationer som jag aldrig talas om. Men just nu så har han då 3 stycken vinster, varav 2 avslut i Phil Haas, det är Brennan Allen och nu Rodolfo Vieira. Det är inga dåliga egentligen namn den här killen har prickat. Alltså, vi hyllade ju Phil Haas i förra avsnittet, sin prestation mot Darren Wynn. Så jag menar, alltså... coolt. Han kanske är den så kallade dark horse of the middleweight division helt plötsligt, men ändå, det är kul när man tittar bakåt lite, ser var de har varit och var de har torskat, och att han ändå gör så pass bra ifrån sig just nu i UFC är ju snyggt, verkligen, verkligen snyggt jobbat och lite vänt på motvinden som han hade tidigare. Men som du nämnde då, 29 vinster, 8 stycken förluster. Ja, vi får se. Men jag tror inte heller att det kanske är en titel där. Men han kan ju vara den här som bara fortsätter och liksom seglar lite fint under radarn för oss allihopa. Och sen helt plötsligt så blir det en så här, fast vänta nu. Action Man Chris Curtis sitter här på 6 stycken raka vinster. Varför pratar vi inte mer om honom? Man vet aldrig. Vi får se hur utvecklingen för Chris Curtis kommer att fortsätta.
Det var det påminner om. Det påminner om, minns du typ den här sträckan på typ 2 år när Matt Brown radade upp typ 8-9 raka vinster eller någonting sånt. Om man bara helt plötsligt, vänta, Matt Brown är en typ lite endimensionell striker, slugger som typ varit i UFC länge, varvat vinster och förluster. Helt plötsligt hade han värsta vinstsvit och UFC bara, okej, vet du vad? Kör number one contender match mot Robbie Lawler. Du förtjänar det. Jag menar, man kan inte utesluta det helt och hållet. Om Chris Curtis skulle rada upp en riktigt fin vinstsvit och liksom skrälla ett par gånger. Nej, man kan inte räkna bort att han skulle få en chans som folk drömmer om. Så det är möjligt, det är möjligt.
Vart du glad när Cody Durden fick sin vinst?
Hey, helt ärligt, han gjorde det snyggt. Liksom. Ja. Jag säger det om typ Colby Covington och liksom Bryce Mitchell och alla andra som jag kanske inte skulle vilja sitta och ta en öl med. Han gjorde det snyggt, det får man säga. JP Bays, han har nog inte mycket kvar att visa i UFC. Han har inte gjort särskilt bra av sig.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, jag vet inte. Alltså, Cody Durden gjorde det bra. Jag undrar, liksom, jag tycker egentligen han är lite bättre än vad han har visat. Han har liksom sådär lite blandade resultat i sig egentligen, men förlusterna är mot liksom riktigt, riktigt grymma grapplers. Så jag tror att faktiskt att Cody Durden har lite mer att visa än vad man har kvar, liksom, räknat med. Han kommer från ett bra team och ja, han har definitivt lite grann att ge. Men jag har en fråga till dig, Paul. Umar Nurmagomedov, värt hypen eller lite underwhelming?
Nej, det var en riktig skitmatch. Alltså, jättefin brottning och allting, men det blir ju lite, han rider ju väldigt mycket på efternamnet. Nu menar jag inte att han rider på efternamnet, att vi liksom sätter honom på en häst på grund av efternamnet. Det är vi som gör det, det är inte han själv. Men absolut, man får ju förväntningarna med Nurmagomedov, men jag satt och tänkte på det när jag kollade på matchen, så tänkte jag, men de är kusiner, tror jag det kom fram i sändningen här, att de är kusiner, yeah. Vi spekulerar om de var brorsor, men jag tror att hans brorsa faktiskt, jag vet inte, samma efternamn liksom, det kanske är, Nurmagomedov kanske är lika vanligt som Svensson i Sverige, vem vet, men hur som helst i alla fall. Jag tror att ibland så vill man förknippa ett efternamn om man vet att de är besläktade på något sätt, att de kanske är lika bra och så. Och då började garva lite för mig själv, för jag tänkte det, jag är sjukt duktig på att montera IKEA-möbler, men min brorsa, han får huvudvärk så fort en sån där ritning kommer fram. Och det är så, vi är alla duktiga på olika grejer och ja, min skill i livet verkar nog vara IKEA-möbler, men det är inte min brorsas. Men han är bättre på fotboll än mig, så det kanske jämnar ut där. Men ja, jag tror väl lite ibland att vi kanske då vill hypa upp och tycka att det är Nurmagomedov, nu ska det bli spännande, nu får vi se. Jag tyckte inte att det var kul, det kändes som att han hade kunnat gjort mycket mer och kanske till och med avslutat sin motståndare, för att han hade ingenting att komma med. Alltså det låt oss tala klarspråk där, alltså Manes eller vad han hette hade ingenting att inget svar på något av det Nurmagomedov hade. Men jag tror ändå man vill nog se ändå, när man har den dominanta brottningen, då vill jag nog lite så här Islam Makhachev anda komma in, att så här, I own you, now I finish you liksom. Det är ändå det är ändå det jag vill se. Så Nurmagomedov tror jag inte vann mycket fans på den matchen, så vidare man inte då älskar den typen av brottning och ser den här totala dominansen, vilket det nu var. Men fortfarande, jag tror att vi som är MMA-fans, man vill se lite mer. Nej, jag var imponerad, men jag var inte, vad heter det, underhållen. Låt oss säga det så.
Ja, jag är lite inne på samma linje, för att jag tyckte han gjorde exakt det han borde ha gjort, men inte mer.
Nej.
Och jag hade velat se han stiga till en högre nivå när han går match på huvudkort mot en, helt ärligt, jättebra matchning för honom, alltså stilmässigt, en kille som inte har mycket att ge från botten. Jag tycker han borde ha avslutat. Jag tyckte att detta var perfekt tillfälle att liksom göra ett statement. Och jag menar, nu vann han typ, var det 30-25 hos en av domarna. Oj. Det är väl på ett sätt en viss typ av statement, men jag vill se han avsluta. Alltså jag tycker detta är en match där Umar kunde och borde ha gjort lite mer. För att killen, du är i fel division för att inte imponera. Det, alltså, vi får inte, han är inte ens rankad och det är av, nog av en anledning. Alltså typ, herregud, Adrian Yanez rankad på 15:e plats. Jack Shore, 14:e. Liksom Sean O'Malley, efter allting han har gjort, 13:e. Detta är en tuff division att synas i och denna prestationen syns än. Alltså, nu Sean O'Malley fightas nästa helg, eller denna helgen. Tror du någon kommer tänka på, ah, men minns ni den, de tre ronderna av dominans? Som nej, han kommer glömmas bort i rankningen. Han måste göra mer än så här. Det måste han faktiskt. Han måste börja sticka ut lite mer, för han har väl inte ens sett avslut i UFC. Eller jo, det har han, just det. Men okej, okay, det behövs lite mer. Jag tycker detta är en match där han borde ha avslutat. Och att han inte gjorde det, jag hoppas på mer tills nästa gång.
Ja, alltså det är ju så, speciellt som du säger, den viktklassen han är i, där gäller det ju verkligen att liksom ändå sticka ut på ett sätt. För den viktklassen, det slog gnister i bantamvikten om något. Men jag måste nog säga att sista ronden tror jag nog att jag såg med ett halvt öga. För jag började nog koppla bort lite från vad han gjorde. Och det är synd, för det är så dominant. Det är så otroligt dominant, men det är... Som Sanja Trebovic sa när jag pratade med henne och Josefin Knutsson. Det är så jävla tråkigt att kolla på. Liksom, det är ju tyvärr lite det. Det blir väldigt tråkigt. Då vill man mer se som Shavkat på något vänster. Där det är dominans. Men det är så tydligt att han letar efter ett avslut. Med Omar så är det bara tydligt att så här, jag har kontroll och jag är nöjd med det. Och det blir inte kul, och jag tror vi får inte glömma. Det här är också en underhållningssport. Det är inte bara att så här, vinn på det tråkigaste sättet du kan. Utan du måste också underhålla på något vänster. Sen betyder inte det att man ska vara vårdslös där inne och bara svinga. Bara för att folk tycker det är kul när folk står i mitten och svingar. Och liksom börjar torska matcher på det sättet. Typ TJ Dillashaw och Cody Garbrandt. Utan var på topp, men också släpp slag. Du har alla möjligheter att skicka bomber, men det görs inte. Av vilken anledning? Det är det man börjar undra. Varför kommer inte bomberna? När det känns helt uppenbart att han bara hade kunnat sätta sig och pang, pang, pang börja slå på. Och säkert förmodligen kunnat... Alltså jag tror så här, hade han velat, verkligen velat, då tror jag att han hade kunnat avsluta den här matchen. Säkert redan i första ronden. Men... Nu gjorde han inte det, utan han valde att fightas den typen av fight som han gjorde. Så. Ja, jag är inget fan. Jag hoppas att han krigar på mer till nästa gång. Det är väl det enda jag kan säga där.
Ja. Yeah.
Var det någon mer match som du tycker är värd att ta upp, eller ska vi röra oss vidare? För det var lite Bellator i helgen också.
Ja, jag tycker vi kan röra oss vidare. Det mesta värd att... snacka om har vi nog redan tagit upp. Ja, det var en av årets största skrällar i Bellator ändå, får man påpeka. Gegard Mousasi, som jag tycker har varit så, alltså, kriminellt underskattad under så mycket av hans karriär. Han har gjort så mycket bra, han har liksom vunnit titlar överallt förutom UFC. Släpptes från UFC på en vinstsvit till och med, för att problem mellan han och UFC liksom vad gällande sponsorer och såna där grejer. Sen så har Mousasi varit för det mesta ganska dominant i Bellator, men nu mötte han Johnny Eblen, kommer från ATT, hade Dustin Poirier och King Mo i sin hörna, och jag hade faktiskt lyssnat på en del intervjuer inför detta, och det kändes som att Mousasi såg förbi Eblen ganska mycket. För han tänkte mycket mer på typ, jag ögar min 50:e vinst. Liksom, vem är den här killen? Det var snack om typ att han ville köra boxningsmatcher. Och liksom, det kändes som att han såg förbi Eblen. Och man kan aldrig bli för bekväm på tronen i MMA. För att det finns alltid en ung, hungrig kille på väg upp. Som en Chris Weidman som utmanar Anderson Silva. Som en TJ Dillashaw. Liksom, alltså, de här unga killarna som kommer upp som kanske inte ges mycket av en chans. Men de vill det så himla mycket. Och Eblen, han visade det väldigt tidigt från första ronden. Han var inte där för att bara förlora. Han var där för att vinna. Liksom, han satte en väldigt, väldigt bra press. Han till och med sänkte Mousasi, vilket jag absolut inte trodde. Men när man är så bekväm med sin brottning, liksom Eblen, han är en NCAA så där brottningsmästare, är man så bekväm med sin brottning så kan man förlita sig lite mer på tyngre striking. Och han vann varenda rond klockrent mot Musasi. Jag var väldigt förvånad att se det. Sen Musasi, han är inte så gammal egentligen. Det känns som att han är typ 42. Han är faktiskt bara 36. Så han har tid att ta sig tillbaks. Jag tror att om de möts igen att det blir en helt annan match. För det känns genuint inte som att Musasi var särskilt motiverad eller liksom intresserad av denna matchen. Men han lär vara det nästa gång. Ja, där ser vi. De som spelade på underdagen här, de blev nog väldigt, väldigt glada.
Ja, med största sannolikhet. Ja, jag har inte sett Bellator, jag vill bara säga det till alla er som lyssnar. Men jag har läst väldigt mycket om Eblen, för det dök upp väldigt mycket inlägg om honom. Och jag läste även storyn med, vad heter han nu? Mike Brown va? Att han hade kommit till klubben och han sa sig upp det från jobbet, du kan bo hos mig, bo på min soffa, sov på min soffa. Han såg verkligen potential i den här killen. Och för er som inte vet då, Johnny Eblen han är obesegrad idag. Han har 12 vinster, 5 knockouter, 1 sub och 6 domslut som har gått hans väg. Han debuterade den 7 juli under Shamrock FC. Och det var 7 juli 2017. Så att det har varit en snabb karriär för den här killen att rada upp sina 12 vinster och ta guldet i Bellator. Vilket är otroligt stort då många anser att det här då är den näst största galan i hela världen. Så nu får vi se vad Eblen får efter det här. Fortfarande ung i sin karriär, alltså 30 år men bara 12 matcher och redan plockat guldet. Och nu kommer han ju att ha en stor måltavla på sin rygg då. Jag kan tänka mig att varenda människa i Bellator kommer vilja ta sig an Johnny Eblen som nu då är deras nya mästare. Men vi får se om det blir en instant rematch eller vad det blir.
Ja, jag tycker de borde göra det för väl. Jag tycker Musasi förtjänar en omedelbar rematch med tanke på det värdet som han tar med. Alltså, han är så pass respekterad. Han har bara inte det där mainstream-värdet som många liksom casual fans vill ha på något sätt. Men jag tycker han förtjänar det och det blir intressant att se. Ja. Sen det fanns ett par andra intressanta namn. Liksom, om det finns två killar, för att ni vet hur het jag är på bantamvikt. Finns två killar som är del i turneringen just nu som vann i helgen. Magomedov, ni kan gissa var han kommer ifrån. Och Danny Sabatello. Båda två säkrade väldigt fina segrar och avancerar i turneringen. Deras bantamvikts-division är också väldigt bra. Det är inte bara UFCs bantamvikts-division som är het. Liksom det är också mycket som händer i Bellator. Och ja, de tre matcherna är åtminstone värda att nämna.
Mm. Ja, men super. Då har vi fått ett fullspäckat första avsnitt. Så jag tycker att vi avrundar här och så rör vi oss vidare till UFC 276. Och det är bara att hoppa över till del 2 som finns uppe nu. Defending undisputed UFC lightweight champion of the world.